Att du ger oss, Herre, frälsningen genom Jesus Kristus. Att du ger oss ett nytt liv, Herre. Därför kan vi i livets alla skeenden, Herre, få tacka dig och lyfta vår röst till sång, Herre. Och vår kropp kan på något sätt formeras till dans, Herre. Till din ära, för du är god, Herre. Och vi passar också att lyfta upp, Herre, arbetet som vi fick höra om i RCA nu också, Jesus, inför dig, Herre. Tack för din goda vilja, Herre, för det arbetet, Jesus. Och välsigna det, Herre. Och vi tackar dig också för de medel och de pengar som har kommit in på ett eller annat sätt, Herre. Låt det bli till rik välsignelse, Herre. Tack, Jesus, för den du är, Herre. Och så ber vi dig just nu, Herre, också när vi ska få titta närmare här i ditt ord, Herre, vid predikan, Herre. Öppna våra hjärtan, Jesus. Så vi får se det du ser, Herre. Att vi kan få andas hopp, Herre. Att de tonerna vi sjunger, de sångerna vi sjunger, det har en djupare innebörd, Herre. För att du lever, Jesus, Herre. Du är det levande hoppet, Herre. Du sviker oss aldrig, Herre. Att vi inte längre behöver ens låtsas som att livet är bara rullar på och är glatt alltid. Utan även i svåra stunder, Herre, så kan du få låta en ton från himmel drabba oss, Herre. En hälsning om det som komma skall, Herre. Därför ber vi, kom helig ande över oss, Herre, och över ditt ord, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Amen. Vilken gudstjänst. Som jag sa det vid Olivia och Josef bröllop också. Where do we go from here? Med så mycket glädje och sång. Jo, vi ska prata om Jesu återkomst. För det är glädjeämne. Och jag tycker också att det blir som en hälsning från himlen också att vi får sjunga gospel i den här gudstjänsten. Nu ska inte jag stå och föreläsa för två gospelkörer om gospelns liksom ursprunget. Och det kommer bli en sån här killgissningar rakt igenom. Men vad jag ändå kan höra mig för, det är också utifrån att det har sin grund också i Negro Spiritual. Hur kommer från slaveriet? Och hur kan man sjunga vara glad som slav? Det var nog inte alltid så jätteroligt. Men någonstans där och då visste man hade blivit drabbad av ett budskap att så här kommer det inte vara för evigt. Att det finns ett nytt liv att leva. Och att jag kan få sätta min tro, mitt hopp på någon som kommer komma tillbaka. Och ställa allt till rätta. Men idag så skulle jag vilja prata om det som den kristna kyrkan, jag inte bara den utan hela Guds folk, har fått göra hela tiden. På grund av det där med att han ska komma tillbaka. Vi ska tala om väntan. Och jag skulle vilja ta vår början i det vi firade i torsdags, Kristi himmelfärdsdag. Vi läser från Apostlagärningarna kapitel 1, vers 1-11. Där står det så här. I min förra skrift, kära Theophilus, skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde. Fram till den dag då han blev upptagen till himlen. Sedan han genom den helige ande hade gett sina befallningar åt apostlarna som han hade utvalt. Han visade sig för dem efter sitt lidande och gav dem många bevis på att han levde. När han under 40 dagar lät sig ses av dem och talade med dem om Guds rike. Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde han dem, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat. Det som ni har hört om mig, till Johannes döpte med vatten, men om ni ska om några dagar blir döpta i den helige ande. När de nu var samlade frågade de honom, Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? Han svarade dem, det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som fadern i sin makt har fastställt. Men när den helige ande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Då han hade sagt detta såg han hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se då stod två män i vita kläder hos dem. Och de sa, ni män från Galileen, varför står ni och ser upp mot himlen? Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen. I Jesu namn. Amen. Och just här och nu, där och då, så får vi stå tillsammans med apostlarna och blicka där upp mot himlen. Och samtidigt kan vi också se hur det gamla förbundet får knytas ihop, förenas med det nya förbundet i och med Jesus. Men det finns också något som förenar dem. Det är just i väntan. Eller kanske det där som finns nere efter i varje människa. Det där slutet på väntan. Att väntans tid ska vara över. Och uppdraget som Jesus ger dem är tydligt här. Lämna inte Jerusalem, utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Men samtidigt så ligger det i väntans natur att den ska vara över. För vi behöver inte gå mycket längre än två verser senare i vers 6. Så det är nästan så att de passar på när de var samlade och frågar honom: ja, men du Herre, är tiden nu inne för dig? Är inte tiden inte inne för dig nu för att återupprätta riket åt Israel? Alltså det vi har väntat på. Vi är trötta på att leva i förtryck. Vi är trötta på att inte få leva ut det som du i dina löftesord har talat ut över ditt folk. Kan inte tiden nu vara inne? För det ligger en längtan i luften på att väntan ska vara över. Ja, det ligger en förväntan. För Guds folk har ju alla tider väntat. Man har väntat på att Messias ska komma och ställa allt till rätta. Och när väl Messias kommer, ja, då ska man vänta igen. Men vad vi kommer att märka det är att väntan, det gör något med oss. Inte bara kring vad vi väntar på, utan vem vi väntar på. Och kanske är du här idag som behöver få uppdatera dig om vem det är du väntar på. Du tror kanske att du har förstått det hela, vem du är din väntar på eller vad du väntar på. Men jag kan ändå erkänna att vad jag märker är att det finns ständigt mer och mer att upptäcka och längta på den vi väntar på ska komma igen. För vi ska strax läsa ifrån andra Petrusbrev kapitel 3, vers 1-13. Och det man kan veta då är att när vi kliver in i det här textavsnittet, då börjar aposteln Petrus, han börjar komma till ålderdomen. Och han kan också se också ut över sitt liv och hans livsverk. Hur han såklart har byggt det på Jesu återkomst. Inte minst kan ni se när du läser apostlagärningarna, så lever man med en medvetenhet att snart kommer Jesus tillbaka. Han har förmodligen byggt sin förkunnelse men också sin verksamhet på detta. Och nu är det såklart ett öppet mål för de här falska lärarna som de omnämns som dyka upp och ifrågasätta. Inte bara Petrus själv utan såklart hela sanningshalten i det kristna budskapet. För uppenbarligen har inte Jesus kommit tillbaka. Låt oss läsa då den här dialogen kan man nästan säga i andra Petrus brev kapitel 3 vers 1-7. Detta är redan det andra brevet som jag skriver till er mina älskade. I båda har jag genom mina påminnelser velat väcka ert rena sinne så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och frälsan som ni har hört era apostlar förkunna. Framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina egna, sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet med hans återkomst? Ända sedan vår fäder dog förblev ju allting precis som det har varit vid världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod av vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Det är som att Petrus en sista skickar med en sista vädjan. Se noga till vad ni bygger era liv på. Han pekar tillbaka på det som en dag fick dem att häpna. Hur profetior uttalade flera hundra år sedan gick i uppfyllelse genom denna Jesus Kristus. Där det blev uppenbart för dem att det var han ni väntade på. Han var Guds svar till varje människa som längtar efter hopp och mening. Ja, som längtar efter ett nytt liv. Och vetskapen om att Jesus var den de väntade på blev drivkraften för hela evangeliets framväxt och framgång. Så även idag. Jesus blev svaret på alla deras frågor. Men när han dröjde så kom då de som ville så in tvivlet. För frågorna de hopade sig, som till exempel hur går det med löftet om hans återkomst? Ja, ända sedan våra fäder dog förblev ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. Dessa människor de pekar ju bara, ni ser allt det här onda, det här hemska i världen. Det är precis som det har varit innan. Ingenting har förändrats. Varför sitter ni här så glada då? Och att de styrs av sina egna begär blev ju konsekvensen av att de sökt för att börja söka efter lyckan på egen hand. Den där meningen att få söka efter svaren på sina frågor. Petrus bemöter kritiken med att föra in oss i hur allting började. Hur Gud genom sitt mäktiga ord, kan vi ta in det? Genom sitt mäktiga ord skapade himmel och jord. För att kunna konstatera att det är gott. Ja, ibland då, rent av också mycket gott. För att i nästa skede peka på, vidare på händelserna i första Mosebok kapitel 6. Och vi kommer in i berättelsen om Noa. Hur ondskan spreds över vår värld och hur Gud till slut får nog och markerar för Noa i första Mosebok kapitel 6, vers 13. Att jag beslutat att förgöra alla levande varelser. Ty för deras skull är jorden full av våld. Så jag ska fördärva dem tillsammans med jorden. Därför så skickar Petrus med detta till anklagarna och de som står vid andra sidan. Men det jag håller med, det är precis som det var förr i tiden. Gud avskyr fortfarande onda och kommer en dag att göra upp med det på samma sätt som han gjorde vid Noas dagar. För det har vi förvisso löften om att det ska vara precis som vid Noas dagar. Om du läser Matteus evangeliet kapitel 24. Och du finns kanske här som kämpar just med lidande i din livstillvaro. Men också hur hopplösheten över ondskan eller klimatkrisen och allting känns bara. Men var finns hoppet? Så finner vi en hälsning här i Guds ord att det är precis som på Noas tid. Gud är fortfarande frustrerad över ondskan och hälsar att en dag ska jag göra slut på allt detta. Men såklart, det är öppet mål. För Petrus åhörare, precis som för oss. Hur går det med löftet om hans återkomst? Och läser vi vidare i andra Petrus kapitel 3, vers 8-13 så får vi lite hinta om det. Men glöm inte detta, mina älskade, att en dag för Herren är som 1000 år och 1000 år som en dag. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, så som en del menar. Nej, han har tålamod mer, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då ska himlarna försvinna under våldsamt dån, och himlakroppar upplösas av hetta, och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. Då nu allt går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt ska ni då inte leva? Medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst. En dag som får himla att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta. Men nya himla och en ny jord där rättfärdighet bor väntar vi på efter hans löfte. Vi väntar på något nytt. Men Herrens dag, det är som 1000 år som en dag. Och i kyrkans historia har vi alltid varit frestade av att ge de där snabba svaren på svåra frågor. På rent av frågor vi inte ens kan svara på. Jesu återkomst är ju bland annat ett av dessa. Så att jag kommer inte komma med ett datum eller en tid. För det är en fråga som Jesus inte ens själv kan besvara. Om vi läser i Markus evangeliet kapitel 13, vers 32, så förklarar Jesus: men om den dagen och den stunden vet ingen något, inte änglarna i himlen, inte en sonen, ingen utom fadern. Men ett är däremot säkert, att han skall komma tillbaka. Och vi ges också en hint i här Petrusbrevet om varför han dröjer. I vers 9, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Här blir svaret på den som upplever och uppfattar Gud som en grym och elak Gud. så är ju detta konsekvensen av att han är en god och en kärleksfull Gud. Väntan är alltså inte ett straff. Det är på grund av Guds kärlek till alla människor. Men så är det här jag brottas. För vi vill såklart hjälpa Jesus på traven här. Det är ju lite vår befallning och vårt uppdrag, eller hur? Och jag kan känna ibland själv hur jag frestas att snabbt dra till med ett snabbt svar. Ett enkelt svar på en djup fråga som människor bär på. För det är något som gör ont i mitt pastorshjärta, så är det att se människor som är brinnande i tron, men som sakta men säkert svanar och faller ur med motiveringen: jag har provat det där livet. Jag har fattat tron, men det var inget för mig. Tänk om den där snabba svaren var inte svaret de behövde höra. Tänk om våra snabba svar, om det så skulle vara av goda motiv att ange ett datum när Jesus kommer tillbaka, när väntan äntligen är över. Tänk om det i slutändan inte var svaret de behövde höra. Tänk om det rent av stod i vägen för människor att de skulle få finna den där skatten i åkern och själva få inse att det här är för bra för att vara sant. Jag är beredd att ge upp allt jag äger och har för att få ha den skatten. För det är inte svaren på alla människors frågor som till slut kommer att få dem att hålla dem fast vid tron, utan vem de sätter sin tro till. Och om du vaknar upp en dag och upptäcker att du har fattat Gud, du har fattat tron, då har du bevisligen inte fattat det. Därför ska vi inte heller lura i människor med att tro att vi kan svara på alla frågor bara för att vi följer Jesus. Kanske att vi ofta borde svara människor: kommer dina frågor, följ Jesus, följ mig med till Jesus. För vi ska inte leva våra liv som att Jesus inte ska komma tillbaka. Låt Jesus själv få besvara alla människors frågor. För tron på Jesus talar ju om något annat, som vi kan läsa om i Hebreerbrevet kapitel 11. Lite av en definition, men inte hela sanningen. Hur tron, det är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Tron ska alltså ge dig en övertygelse om det du hoppas på. En visshet även om du inte ser det och har alla svaren. Därför kanske du skulle kunna se, när man känner så här: jag har ingenting att vittna om, så skulle jag säga att det starkaste vittnesbördet, det är den som befinner sig i ett obesvarat helande, i nöd eller ångest, men som säger att: men idag så lutar jag mig åt Herren igen. På han som själv ryter mot ondskan. På den guden som själv kan känna sorg och medlidande. Ja, till och med han som grät. Och jag minns det så väl när min farmor alldeles för tidigt fick sluta sina dagar. Hur det blev nattsvart min tillvaro. När jag väcktes vid 4 på morgonen av att min telefon ringde. Och jag hörde min pappas röst att det var inte som det brukade vara. Och jag fick fram orden någonstans att farmor, hon hade fått flytta hem. Hon var verkligen en sån viktig pelare som äldre människor kan vara. Hur min grundfundamentet rasade samman. Och jag körde från Lumma till Tollarp alldeles för fort. Och tårarna rann oupphörligen. Och jag fick fatta hennes kalla hand. Och alla de där frågorna som hopade sig: vad ska det här vara bra för? Hon som hade lovat att vara med mig när jag gifte mig, få se mina barn. Jesus, vad ska det här vara bra för? Och jag satt timmar vid hennes säng och grät. Och det enda jag kunde se bredvid mig, det var Jesus som själv satt och grät. Och jag beslutade mig att den dagen så sa jag: Jesus, eller jag sa: farmor, jag ska leva mitt liv för att ära Jesus. Jag ska inte sluta att hoppas på den som du hoppades på. Och lita på att den guden, han har något annat för oss. Bortanför livet, bortanför döden, bortanför sårarna, bortanför eländet. För det är det som den här boken hälsar. Så jag lutar mig mot han som är närvarande i min sorg, i mitt lidande. Och här har du och jag också, du också ett val. Vem vill du luta dig på i veckan som kommer? I dagar av glädje när vi står och dansar och jublar. Men också i de där tunga dagarna. Här står Jesus med en öppen famn och säger kom. Kom och följ mig. För jag lutar mot han som lovat att komma tillbaka och torka mina tårar. Fram till dess vet jag inte hur livet kommer att bli. Jag vet inte ens morgondagen hur den ser ut. Men jag sätter mitt hopp till Herren. Därför konstateras det i Romarbrevet kapitel 8, vers 24-25. Ty i det där hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på något som han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Därför kan det som sagt det mest befriande vittnesbördet vara att jag har inte alla svar på livets frågor. Varför livet blir som det har blivit. Men jag litar på honom som har lovat att komma tillbaka och ställa allt till rätta. Jag vill avslutningsvis dela också en bild som jag burit med mig i den här predikan. Det är att jag åkte i veckan tåg genom Skånes landskap. Och ni som inte kommer från Skåne kan behöva veta att det är ett av de vackraste landskapen vi har. Precis, rätt. Jag åkte tåg framförallt genom den här årstiden med knallblå himmel och gula rapsfält. Jag behöver egentligen inte mycket mer för att få göra gudsmöte än att få se det där. Otroliga kontrasterna. Man bara får åka genom ett landskap där det känns helt overkligt. Och jag bara står och förundras över det sköna. Och jag tittar mig runt i tågkupén. Inte en endaste tittar ut. Alla tittar i sina skärmar. Och det var precis som att Guds ande sa till mig. Ser du hur lätt vi missar det? När vi söker efter de snabba svaren. Och när vi raljerar med att ställa oss de tankarna. Men Jesus kommer nog inte tillbaka. Jag tittar i allt jag kan. Jag ser inte det någonstans. Jag ser inte tecknen. Jag ser inte anledningen till jag ska tro på honom. Och hans uppmaning och hälsning till dig och mig kommer för alltid vara du, höj blicken lite grann. För vi människor har en sån längtan efter mening och hopp. Något som kan få svar på alla våra frågor. Och jag skulle säga att det är en utmaning för tiden hur allting går så snabbt. Och då söker vi också efter de snabba svaren. Kanske där i telefonen. Man tror sig kunna se det där livet framför ögonen. Men i själva verket missar man allt det vackra som Gud har förberett för oss där borta. Därför vill jag idag ansluta mig till kören som sjunger. Som har sitt ursprung från slaveriet. Som även om de inte såg så mycket mitt framför ögonen och med ljus tillvaro. Så vill jag tillsammans med dem höja blicken lite grann. Och ana det där. Blomstrande fältet, den där himmelska doften, tonerna från himlen. Och här tror jag också att det finns en uppmaning och också en möjlighet för oss alla att få omvända oss. Kanske också oss vi som har börjat göra oss en karriär, skola och utbildning över. Vi är äntligen igång med utbildningen och vi har ju satt det där framför oss målet, den ljuva pensionen. Den ljuva tillvaron av ledighet, sovmånar, ekonomisk välfärd. Jag tror att du och jag, vi har blicken lite för lågt sänkt. För jag har varit med alldeles för många människoöden av människor som inte har fått uppleva pensionen. Människor som inte har fått uppleva hälsa och vigör vid ålderdomen. Kan vi inte få påminna oss varandra idag? Att idag så lever vi för han som ska komma tillbaka. Idag lever vi för honom som ska ställa allting till rätta. Han som ändå ger löfte om en ljusare morgondag. Som inte Riksbanken kan, oavsett hur mycket de sänker den där räntan, kan inte lova en ljusare framtid. Men till dess, mina vänner, så väntar vi precis som apostlarna i den övre salen. Men vi lever inte i en ovisshet. Vi vet vad som sker, ska ske och kan jubla när vi tänker på det. Vi lever på livets övervåning med fötterna på jorden men ändå inte i den. Vi är på väg mot verkligheten. I 10 dagar väntade lärjungarna på anden. Sen hände det. Löftet blev verklighet. Det är en hälsning till dig oavsett vad du står i eller hoppas på eller väntar på eller längtar på. Jag kan inte som en framgångsteolog lova dig det bönesvaret i detta livet. Jag kan lova dig ett blommande rapsfält där lite längre fram. För jag vet inte vad du står just nu. Av rådlöshet, uppgivenhet, orkeslöshet. Och jag har inte alla svaren. Men jag lutar mig mot honom så på samma sätt som han får upp det i himlen ska komma tillbaka igen. Jag väntar på att han ska komma med nya himlar och ny jord där rättfärdighet bor. Där upprättelse, helande hoppet bor. Därför vill jag bjuda in dig. Om du vill också ta följe med mig. Här finns plats att förlita sig mot honom. Du kanske är här idag som gillar gospel eller och mycket annat. Men du har liksom inte riktigt tagit emot Jesus i ditt liv. Jag vill säga att idag finns det möjligheten att få säga ja till Jesus. Och inte bara för att ta del av den här kören utan för att ta del av den himmelska kören som aldrig tystnar. Jag skulle vilja välkomna dig fram sen när vi har förbönat antingen till en förebed eller till mig eller någon du har förtroende för. Och säga det är inget svårt. Men det är den bästa pensionsförsäkringen du kan få ha. Och fram tills dess så tänker jag att vi kan stämma in i Hebreerbrevet kapitel 10, vers 23. Låt oss oroligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet, han är trofast. I Jesu namn, amen. Jesus, jag tackar dig här för din trofasthet, Herre. För den du är, Jesus. Jag tackar dig att det är du som är grunden här för vår glädje, Herre. Det är du som är grunden här för vår lovsång och lovprisning, Herre. Det är du som är grunden här för att vi när vi vaknar, Herre, har nåden att få ta ett andetag, Herre. Och se ut, Herre, över vårt sköna landskap, Herre. Den naturen som du ger oss just nu, Herre. Det är du som är nåden, det är du som är grunden här till allt, Jesus. Av vad liv är värt att kalla, Jesus. Därför ber jag dig här att din ande ska få vara utgjuten över oss, Herre. Och att barnaskapets ande i oss ska få ropa dag och natt. Abba, fader, pappa, här är jag. Jag tappar inte bort blicken från dig. För du är min pappa, du är min far. Och du är vår far sannoliken som älskar oss var och en, Jesus. Därför tackar jag dig, Herre, för den tid som ligger framför, Herre. Att vi inte bara ska behöva höra om hopplöshet och elände, Herre. Utan det finns en ny tid som väntar, Herre. Långt där borta, Herre. Men låt oss såklart även ta ansvar för den här tiden vi lever i, Herre. Och så ut att det finns hopp. Att det finns en mening med allas våra liv, Herre. Därför tackar jag dig för nåden, Herre. Att vi får vara samman här idag, Herre. Och du får låta din härlighet få lysa över var och en, Herre. Så jag ber, kom med ditt rike, Herre. Kom med din levande ande. Kom med hoppet själv, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen.